I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen, låt oss be. O gode Ande, led du mig till sanningen och livet. Skriv i mitt hjärta vad av dig i livets ord är skrivet. Styrkt av din kraft, ledd av din nåd. Jag vill ditt kärleksfulla råd i ord och gärning prisa. Amen. Gör i ordning färdkost till er. Ty om 3 dagar ska ni gå över Jordan för att komma in i och inta det land som Herren er Gud har gett er till besittning. Josua 1. Israeliterna, de skulle nu äntligen få gå in i Kanaan. Nu var Guds tid inne. Packa och gör er redo. Denna händelse säger också något om vår väntan på det himmelska landet. Huvudsaken med vårt liv är inte att bli kvar i väntan så länge som möjligt, utan att bli bevarad i tron på Kristus och nå målet. Han som själv dött och på 3:e dagen uppstått har besegrat synden och därmed döden och djävulen. Och med en sådan mäktig frälsare så får Guds barn känna sig trygga inför det som väntar. Alltså även om vi skulle dö i en trafikolycka på vägen hem från kyrkan, oavsett om vi går och blir påkörda eller om vi själva kör bil och kraschar, så kan vi för Jesus skull känna oss trygga. För vi vet att när vi tror på Jesus så får vi det bättre på andra sidan. Så för var och en som tror på Jesus så är döden bara en ingång till ljuvlighetens rike. Och en rätt kristen vilar redan här i livet i sin himmelske faders famn och har löften om att bli buren av Gud också in i himmelen. Och just detta, när vi ser på Jesusfiguren bakom oss här, så håller han händerna öppna mot oss här för att vi ska komma till honom. Och han kan sedan bära oss. Det är det som är nåd egentligen, att han bär oss. Och vi vet att livet, det tar ju inte slut med den kroppsliga döden. Vi är skapade till Guds avbild med evigheten som en del av vår bestämmelse. Alltså Gud bestämde så från början. Och Guds syfte med att forma människan, det var inte att hon skulle leva några år här på jorden och sedan aldrig finnas till mer. Herren vill ha oss hos sig i sitt rike för att få vara med honom. Och det eviga livet är Guds barns gränslösa frid, fröjd och härlighet i himlen, där de får skåda, tjäna och lova Gud i evighet. Ja, så står det i 1878 års katekesutveckling. Kärnfulla ord, men det beskriver vad det handlar om. Dagens evangelietext från Lukas 20, det handlar om ett liv efter döden. Jesus förklarar för sadduceer som förnekade uppståndelsen från de döda att redan i Moseböckerna, redan där framgår att Gud skapat människan för evigt liv och att människosjälar såsom patriarkerna Abraham, Isak och Jakob lever hos Gud. Och predikan ska därför handla om uppståndelsen från de döda. För det första då, Jesus säger att döda uppstår. Bibeln talar ofta om människans uppståndelse från de döda. I vår text hänvisar Jesus till Mose eftersom sadduceerna påstod sig följa hans böcker. Alltså om man kunde få fram ett bevis från Moseböckerna, ja, då borde diskussionen vara klar. Då borde de förstå sadduceerna, eftersom de själva säger då att Moseböckerna är Guds ord. Men nu visar Kristus att även Mose förkunnar uppståndelsen. Jesus sa att döda uppstår. Det har också Mose visat på stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud Och han är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom lever alla. Så är Gud de levandes Gud, ja då måste ju också Abraham, Isak och Jakob leva inför den himmelska tronen, eftersom han själv kallar sig deras Gud. Sadduceerna, ja de var ett litet men mäktigt parti i Palestina på den tiden. Och det var där det höga tempelprästerskapet utgjorde kärnan. De representerade en slags världskloka som slog vakt om det bestående i yttre avseende. Templet, de höga ämbetena, de yttre traditionerna. Man var angelägen om ett gott förhållande till staten och var rädd för religiösa rörelser i folket som kunde äventyra lugnet. Man erkände bara Mose lag och var skeptisk mot sådant som man ansåg inte fanns hos Moses, exempelvis då uppståndelsen som vi nämnde. Och Jesus svar i verserna kring vår text idag innehåller tre punkter. Först, att uppståndelsen innebär en nyskapelse. Alltså att allting blir annorlunda. Gud gör allt nytt. Och de som uppstår, de kommer inte mera att kunna dö. Om det är så att vi hamnar under en operation till exempel och vårt hjärta stannar och vi är död en 10 minuter eller något i den stilen. Om det råkar bli så att vi får leva igen, ja då lever vi ju några år till kanske, men sen dör vi igen. Men ungefär som Lazarus gjorde. Han blev uppväckt och han levde ju och så dog han, men så blev han uppväckt. Men sen så dog han ju igen. Men när vi uppstår på den yttersta dagen, då är det för alltid så att säga. Precis så som det var för Jesus när han uppstod på påskdagen. Det var för alltid som han uppstod. Så därför kallas han den förstfödde av det, de som kommer att uppstå så att säga. För det andra så uppstår, de som uppstår blir då Guds barn eller söner som lever utan åldrande och död. Det finns alltså inga generationer i himlen eller äktenskap. Där är vi alla i våra bästa år. Och där föds inga barn. Och den tredje punkten, den handlar om att Gud handlar om att för Gud lever alla egentligen. Människan är skapad av Herren och kan inte göra sig oberoende av honom. Inte genom att förneka honom, för det är Gud som låter hjärtat slå. Och man kan inte göra sig oberoende av Gud, inte ens genom att dö. Men också efter döden så är alltså människan i Guds hand. Hon uppstår antingen till liv eller till dom. Och det sorgligaste som kan hända en människa är att hon lämnar detta jordelivet oförberedd. Alltså att hon går med oförlåtna synder. En del flyr detta allvar genom att undvika eftertänksamhet. Andra väljer att förneka himlen och helvetet. Sadduceerna använde en slags slughet för att framställa uppståndelsen som något orimligt. När de till exempel gjorde narr av änkor som skulle ha gift om sig i himlen och där då skulle ha flera män. Eller gift om sig på jorden och i himlen skulle ha flera män. Men det faller ju på sin egen orimlighet, för det finns ju inga äktenskap i himlen. Där är vi liksom alla så som syskon. Men samtidigt så kan vi ju känna igen den här typen av förnuftsresonemang idag. Man frågar hånfullt hur kroppar som förmultnar eller bränts ska kunna stå upp. Samtidigt som man menar att det skulle vara oförnuftigt att människokroppar får liv, så kan man ju inte förneka att stora delar av växtriket dör under vintern men börjar spira igen på våren och står i full blom på sommaren igen. De får nytt liv till våren. Så den som vill fly omvändelsen, ja, den kan ta till vilka argument som helst och avfärda Guds kallelse med att allt ändå är slut med graven. För det är ju så, om man inte vill tro så kommer man aldrig till tro. Men ingen kan vara säker på att inget återstår efter döden. Även en uttalad ateist kan ibland vackla i sin förnekelse och måste erkänna att det kan finnas någonting mer. Om ateisten skulle vara helt viss om sin sak, så skulle han inte behöva argumentera för den och försöka få andra med sig. Men det är ju så. Det fungerar precis som en alkoholist. Alkoholisten eller knarkaren eller vad det nu kan vara mår ju mycket bättre om han har någon drinkarbroder som han kan få med sig i sitt fall. Och det är ju lite så ibland när man märker, man förvånas över till exempel olika våldsbrott och sånt här. Hur kan människor göra sådana saker? Men om man har en till bredvid sig som gör samma sak, så känner man sig inte lika skyldig. Eller andra saker. Är det en till som utför samma synd, ja, då blir det inte lika känsligt för en själv. Man lurar sig själv på något sätt. Det andra vi ska tala om idag, det är att Jesus säger att Gud inte är en Gud för döda utan för levande. Ingen som lämnat jordelivet är död för Gud, så att hon liksom har upphört att finnas till. Själarna väntar bara på uppståndelsens dag, då hon ska iklädas en kropp som aldrig ska dö. När livet här på jorden är särskilt svårt för en människa och hon riskerar att misströsta om sig själv, ja, då får hon tänka som Jobb. Han upplevde det mesta som en person också idag kan göra när allt går fel. Det kan gälla familj, arbete och vänner. Och han förlorade ju alltihop. Hans barn dog och allt möjligt sådant. Och hos Jobb så finns mycket undran förstås kring ondskans ursprung och livets mening och lidandets mening. Men så lyfter han blicken mot något som inte är förstört av den avfallna världen. Jobb säger: jag vet att min återlösare lever. Som den siste så ska han träda fram över stoftet. När denna min sargade hud är borta, så ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom. Med egna ögon ska jag se honom. Inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta. Just denna Guds längtan fick bära honom i den svåraste av stunder. Och det är ju så, vi tänker ofta att vi vill vara starka i oss själva. Men när den illusionen är borta, då är det bara Gud som finns där. Då är det bara han som kan hjälpa. Och det är så tryggt att veta det. Vi ser hur Grekland och deras oansvarighet om ekonomin kan riskera att undanblåsa hela penningsystemet i Europa. Så att alla pengar vi har blir värdelösa. Allting kan gå under, ekonomiskt sett. Och vi får gå tillbaka till en levnadsnivå som är på 1700-talet. Det gäller att ha vedspis hemma. Själv har jag bara bergvärme, så jag får nog klara mig på annat sätt. Men ni förstår poängen. Vi kan inte lita till detta yttre. Vi kan bara lita till Gud. Det var det som var min poäng. Min poäng är inte att skrämmas. Min poäng är att visa på honom som alltid håller. De flesta av oss, de saknar nära och kära som dött före oss. Och vi gläds över vad de fick betyda när de vandrade bland oss. Vi kanske tänker att vi skulle ha satsat mer tid på dem medan de levde. Och det är förstås mänskligt att sakna sin vän. Och det är en naturlig reaktion. Varför det? Jo, det är för att Gud från början har skapat oss för ett liv som inte ska ta slut. Vi är inte skapade för att dö. Så döden känns fortfarande, så många år efter syndafallet, så känns den fortfarande rent instinktivt som någonting onaturligt för oss människor. Men vi får påminna oss om att en kristen som dött i tron på Jesus har det mycket bättre än vi har det här på jorden. Så själens största lycka är ju att få vara nära sin Herre. Och dessutom som en bonus så får vi ju se fram emot att träffa våra släktingar som har dött i tron på Jesus. För oss och efter oss. Så det viktigaste för mig som pappa till exempel, det är ju att mina barn kommer efter mig till himmelen. Allting annat i livet vore ju förfärligt. Denna livet på jorden är ju så kort. Men evigheten är just en evighet som aldrig tar slut. Och därmed kommer vi över till det tredje idag. Jesus säger att för Gud lever alla. Vår tids jagande efter den perfekta livskamraten, arbetet eller den gruppbekräftade bekräftande livsstilen. Ja, det härstammar inte bara från människans egoism. Ytterst finns hotet att detta livet snart ska ta slut. Och det gäller inte att missa något tillfälle till njutning, makt eller framgång, beroende på vad man nu har sin svaga punkt. Och i takt med att kristendomen fått ge vika för materialismen i många rika länder, så har rädslan för att tala om döden ökat. Vi märker människors desperation när döden kommer nära. Utan evangeliet så blir man förtvivlad när verkligt hopp saknas. Man är så otrygg så att man klarar inte ens av att se en präst svartklädd. Det är så överkänsligt så det kan nästan likna att vi är en slags allergi. Men för den som lyssnar till Jesus så finns ett glatt budskap. Allt det där som du kunde ha gjort för din medmänniska men aldrig gjorde. Det gjorde ju Jesus när han vandrade i Palestina för 2000 år sedan. Och när Kristus i Getsemane våndades över synden, då led han ju ångestens kval i ditt ställe. För att du ska få ett rent samvete idag. Och alla avsteg du gjorde från Guds bud, de har Kristus tagit på sig och dött för på korset. Och när frälsaren uppstod igen på tredje dagen, då inleddes en ny tid. Döden är besegrad och livet ligger i Jesu händer. Vill du bli av med din fruktan för döden? Ja, frukta och älska då Herren istället. Var inte rädd för döden. Utan älska Herren istället. Hans omsorg om dig är större än du förstår. Hos honom är du liksom trygg. Evangeliet lär oss att Gud älskat oss så mycket att han utgett sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan äga evigt liv. Nu är det ju så att ingen människa kan själv förtjäna himmelen. Den som verkligen försökt följa Guds vilja helt och fullt ser efter ett tag att det finns ett inneboende motstånd mot Gud i hjärtat. Allt tal om att en människa skulle kunna möta räkenskapen med egen kraft, ja, det är ju från den onde. Gud söker och han varje människa och han sörjer varje själ som förloras för den onde. Kanske har också du fått känna sorg över en person som du känner gått sina egna vägar. Tänk då på att din smärta delas av frälsaren. Han hade släktingar som tyckte att han var en stolle, som trodde att han var Messias. Han vet vad det innebär. Och han skulle aldrig tänka tanken att inte göra vad han kan för att bönhöra dig. Och han har dragit många ur ondskans nät förut. Låt honom få den tid han behöver. Han ser vad som är nödvändigt. Fortsätt därför att be att människor ska bli sökta av Guds ande. Att du ska få tillfällen att visa dem på Kristus. Men också bland människor som går i kyrkan finns sådana som inte är beredda att bli kallade ut ur tiden. Det kan finnas saker som de inte har bekänt för Gud och för medmänniskor. Saker som de inte har ställt till rätta. Eller tänk på berättelsen om jungfrurna. Alla väntade på brudgummen men bara hälften hade olja i sina lampor. Och olja i lampan, vad är det som är oljan i mitt liv? Jo, men det är ju Guds ord. När jag inte fyller på med Guds ord regelbundet så saknas ju olja i min lampa och ljuset falnar. Är Kristus det viktigaste i ditt liv? Ja, har du tagit till dig hans död och uppståndelse och tänkt, det där gjorde han för mig när han var på korset. Det är för mig han gjorde det. Har ni tänkt det? Just det, när vi ser på korset och tänker och tar till oss det att det skedde för mig och dig. Det är det som är vår ingångsbiljett i himlen. Och det är så viktigt att tänka på detta. För kristendomen, vad handlar den om? Det handlar om förlåtelse. Först och sist handlar kristendom om förlåtelse. Och den får vi just genom att liksom israeliterna när de såg på kopparormen i öknen så blev de ju räddade. Och när vi ser på korset så blir vi räddade. Och därför ska vi titta på korset. I 1878 års katekesutveckling så frågas, vad måste den troende människan göra för att behålla tron? Hon ska förbli vid Herrens ord. Vaka, be och strida. Och så som frälsaren anvisat att bruka hans heliga nattvard. Ja, så om du tar vara på Guds ord och nattvarden så gör den heliga ande dig beredd. Så du liksom behåller himmelrikets medborgarskap som du fick i dopet. Men vi kan likna det här med himmelen på ett annat sätt. När du ska in i ett främmande land. Har ni varit utomlands någon gång? Och när man kommer till ett främmande land så måste man ju ha med sig ett pass. Och gränspolisen, de vill ju då se det här passet. Men, och det betyder ingenting om du är rik eller fattig. Om du är finklädd eller trasig. Bara rätt bild finns i passet. Då får du passera gränskontrollen. Så är det också vid den sista stora gränsstationen. Då frågas bara en sak, om du har rätt bild i ditt pass. Skillnaden är bara den att här är det inte din bild det gäller. Det som avgör saken är om du har Jesus i ditt hjärtas pass. Jesus i ditt hjärtas pass. Ja, då får du tryggt passera. Även om du i dig själv känner dig aldrig så ovärdig. Allt är redan klart. Så för Jesus skull kan du känna förväntan inför det som komma skall. Liksom kung David vittnar om sin längtan efter Herren, får också du se fram emot att få möta honom som älskar dig mer än någon annan. Jag ska se ditt ansikte i rättfärdighet. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar. Amen. Du själv min medlare då var, när du din dom anställer. Och vad mot Gud jag brutit har, mig ej för evigt fäller. Ack, låt mig i en salig stund det ordet höra av din mun som till min frälsning gäller. Amen.